Det här är Fighterpodden Nedslag. Conor McGregor i en ny skandal och han är djupt ångerfull. Khamzat Chimaev, han går sin tredje match i UFC och har en till bokad. Och Combat Karate kommer tillbaka i september. Välkommen till Fighterpodden Nedslag. Fighterpodden Nedslag, jag heter Mårten Söderström. Hallå Elin Blad.
Hallå Mårten. Kul att vara här igen.
Ja, vi är ju inte nära varandra, vi är på distans.
Ja, men det, jag känner mig nära dig ändå när vi sitter här med våra laptops och tittar på varandra.
Och Simon Kölle, tjena tjena.
Tjena tjena. Alltid kul att podda tycker jag. Jag sitter inte vid någon laptop utan jag sitter vid en enormt stor skärm. Så jag ser er och allt ni gör noggrant här.
Det här är det närmaste vi kommer att träffas just nu, men snart hoppas att vi kan landa in i studion. Vi ska säga till våra lyssnare att det är ju så att det här är ju ett kort avsnitt kan man säga av Fighterpodden där vi bara pratar om aktuella grejer. Och sen hoppas vi att kunna dra tillbaka. Och då tror jag att det är faktiskt Fighterpodden avsnitt nummer 70 som vi ligger och håller på. Är det inte så?
Det hade ju varit fint att återkomma liksom i ett jämnt tal när vi väl kommer träffas igen och kanske till och med kan få en gäst till studion. Det skulle vara fantastiskt kul.
Alltså jag har några gäster som jag har filat på det länge nu och ni får gärna höra av er om ni har några önskegäster tycker jag till oss på fighterpodden@fightermag.se. Alltså Anton Turkalj tycker jag skulle vara jätteintressant att ha som gäst. Antingen sitter väl i Göteborg men antingen att han kommer förbi oss eller på telefon. Men det finns även flera andra. Sen Khamzat igen tycker jag. Spännande. Men hur många drar inte i honom just nu? Ja, och sen det är mycket roligt som händer. Det är Josefin Knutsson, Lindgren som har gått över till MMA. Alltså det finns väldigt många spännande som vi behöver prata med framöver.
Ja, många gäster längtar vi efter i Fighterpodden då. Men ska vi köra igång nu då med dagens första rubrik? Conor McGregor i en ny skandal och han är djupt ångerfull. Vad har hänt, Simon?
Ja, alltså hur många gånger har vi inte pratat om Conor McGregor och hans olika skandaler? Men det känns som att de stackar upp och det blir jobbigare att börja. Nu har han ju varit på semester då i Korsika utan Frankrike, en lyxö. Och han har då blottat sig för en kvinna. Och någonting som han då tycker var helt oskyldigt och sådär. Han kanske glider runt och blottar sig.
Det är ju alltid helt oskyldigt att bara visa kuken för någon. Men vad vet jag.
Hon tyckte inte att det var speciellt kul i alla fall, kvinna. Och anmält honom och sådär. Han blev i alla fall djupt ångerfull och gick ut på Twitter. Och han har tagit bort, för det ska jag säga, hans liksom mest utlämnande Twitter-poster liksom. Men folk har ju skärmdumpat ju de här kändisarna direkt, så att de har ju liksom läckt ut ändå. Men han har ju nu fått svar som att det har nästan känts som att det var en kommentar han svarade på en som jag på BBC där han liksom nämnde ordet självmord bland annat. Sen det var lite tveksamt om det handlade om honom. Så nu har han behövt gå ut igen och säga att jag kommer inte ta självmord, men han är en enorm svacka. Han inser att liksom, en av de här handlade ju om, hans poster där handlade ju om att jag kan inte fortsätta hålla på så här och jag måste för mina barns skull ändra mitt beteende. Och men vi har ju sett det här förr, eller hur Mårten? Alltså någon som blir superstjärna över natt och sen inte klarar av kändisskapet.
Ja, men alltså, det händer ju inte bara inom MMA och kampsport, utan det är ju precis samma princip. Unga artister som slår igenom, som för tidigt blir kända. Det är ju det här, jag tänker inom kanske MMA, när det är ju inte minst John Bone Jones, världsmästare, precis som då Conor McGregor, titelhållare. Och jag funderar på vad det är. Nu är det ju för få tjejer jämfört med antal män i MMA, men jag upplever inte att tjejer hamnar på samma sätt. De blir inte så här som männen. Elin, är jag fel ute eller vad tror du?
Ja, det kanske har någonting med att göra, särskilt de som ni säger som är unga, att det är väl allmänt vedertaget att mäns frontallob och därmed konsekvensanalytiska förmågan utvecklas mycket långsammare än vad den gör hos tjejer. Men vi ska ju inte säga att det inte kan vara en av anledningarna. Och sen, alltså, när ni säger det här och jag tänker på det och tittar på det i förhållande till artister eller filmstjärnor och så, Någonstans hade man ju ändå hoppats att eftersom det här är atleter som lever liksom på att ha en någorlunda frisk och fungerande kropp, att det skulle finnas en större självbevarelsedrift och inte gå liksom och knarka och fästa ner sig och supa ner sig och göra alla de här sakerna som en rockstjärna förmodligen gör mycket enklare. Mm. För det, visst, det är väldigt fysiskt krävande det också, men det är en annan miljö. Alltså, där är ju folk som lever på sin atletiska förmåga. Eller, ja, McGregor lever väl mer eller mindre på sin stora käft nu för tiden. Men...
Nej, men jag tror att det ligger något kanske i du säger. Eller, för också så att jag satt och tänkte på Amy Winehouse då, när du började prata om att det är män och sådär. Men, ja, för det är klart det finns kvinnor som absolut...
Ja, Janis
Hopkins. Jättemånga knarkat ihjäl. Jag tror man måste liksom tänka om vi går mer, inte bara på fenomenet utan mer på Conor McGregor. Jag menar, han var ju extremt så här tillgänglig. Han var hypad fortfarande på Irland, och det fanns en YouTube där man hade följt honom, så det var lite så snackis när han kom till UFC första gången. Han gick på socialbidrag. Jag satt med honom i baren på Clarion Hotel och snackade skit. Alltså, han var så tillgänglig. Alltså, idag känns det som att det är ganska långt ifrån att man sitter och tar en hand med Conor McGregor i baren på Clarion Hotel liksom, i Stockholm. Det, så var det då. Och han sprang runt i någon ful jäkla tröja och tyckte att Kayvan på Fightplay hade skitsnygg kostym. Liksom. Så vill han också ha det, sa han till Kayvan flera gånger. Det är ganska roligt.
Men alltså det ligger ju säkert någonting i det du säger, att de, när du börjar bli stor och känd och börjar tjäna pengar, att du omger dig med fel personer, men personer som vill utnyttja dig och vill skärma av dig på något sätt för att själv kunna ta en större del av profiten av dig.
Ja, och sen ung får man lägga till då givetvis, även om det inte är något försvar, men det kanske är förklaring. Och sen dessutom då outbildad. Jag menar, han är inte... Det är liksom, han har inte pluggat någonting, och han är ingen, alltså så här, han har på fightat så håller på lite med construction liksom. Det är det han har gjort i stort sett, och det eller bygg heter det så. Men det är väl det är liksom och sen plötsligt från det, som sagt, gå socialbidrag och sen bli multimiljonär och till slut miljardär. Den är lite speciell.
Vad heter den här killen som sa att han ville ha någon ekonomisk förmyndare i en så här post-fight-intervju, för han ville inte lära sig betala skatt, han ville bara få pengar och inte behöva tänka.
Det skulle kunna vara Mike Perry. Jo, men exakt. Jo, men han har ett stort problem, han har inte betalat skatten. Och det är ju många som gör så där i USA. Jag menar, Mayweather, jag menar, om vi går till boxningen, han upprepade gånger varit skyldig liksom staten typ 25 miljoner dollar i skatt. Ja. Jag menar, i Sverige, ja visst, du kan få kravskatt på 25 miljoner dollar här också, men betalar man inte det så åker man dit, så är det bara sjunger om. Ja. Jag menar, det är ganska långa fängelsestraff i Sverige rätt snabbt. Alltså så här, du kan inte hålla på så där här.
Men det är också en stor skillnad, för i Sverige så får du din deklaration förifylld i Skatteverket i en app. Du behöver bara säga ja. I USA är det jävla svårt att fylla i en skattedeklaration.
Jo,
så.
Men de har företag ju alla de här såklart. Men,
Ja, men så är det såklart. Jag tänker bara, alltså, är det någon fighter, det finns säkert några till, jag skulle säga även kanske Diaz skulle gjort det här också, men jag är inte förvånad att McGregor har gjort det här. Det är det som är problemet.
Att han har blottat sig eller att han har bara ballat ur?
Nej, att han har blottat sig, att han gör den här grejen, att det är han som är i skandalen.
Mm.
Jag var faktiskt mer förvånad, måste jag säga, när John Bone Jones gjorde det. Då blev jag mer besviken, för det var så här, nu förstår jag att han har haft jättemycket problem. Han var ju lite mer gentlemanmässig på något sätt. Uppförde sig och lite mer verbal. Det är ju mycket mer trash över McGregor, och en sån kille skulle lätt kunna dra två öl och hänga ut snoppen, känner jag. Ja, vi får se.
Dagens citat, Martin Söderström. Två öl och dra ut snoppen. Ja, vi kör.
Vad är nästa ämne?
Nästa ämne.
Innan vi återgår till veckans Fighterpodden så vill jag passa på att tipsa om MMA-ligan och Kaisho Battle den 26 september. Alla MMA-ligans deltävlingar och SM i MMA kommer att visas exklusivt på Fighter TV. Så stöd svensk MMA. köp pay-per-view-biljett eller ännu hellre, bli prenumerant och få tillgång till livesändningar och Fighter TVs hela arkiv. Biljett och sändningarna hittar du på fightertv.se. Nu tillbaka till Fighterpodden.
Bästa kille som jag inte hoppas hamnar i en skandal, som sagt, det är ju vår favorit Khamzat Chimaev som ska gå sin tredje match i UFC, Simon.
Ja, det ska han. Alltså, han är ju verkligen precis tvärtom. Jag menar, han har ju smygfilmats när han ger en kille en hamburgare, nu, en uteliggare, en hamburgare från McDonald's eller vad det var. Och jag menar, pengarna ska gå till hans mamma som ska få ny lägenhet, han ska köpa hus till henne i Kalmar och allt vad det är. Så att, han är inte alls inne på det här egentligen primärt för pengar. Khamzat, det är klart att pengar är viktigt, men han bor fortfarande kvar på gymmet liksom. Så att det är en helt annan typ. Ja, men han möter Gerald Mercer, det pratade vi om i förra podden. Huvudkortet blir ju nu faktiskt tredje sista matchen innan, eller så här, vad blir det? Två matcher kvar sen efter det liksom, på gala UFC Vegas 11. Och alltså, det som är unikt här då, jag menar, Gerald Mercer, det är,
men jag menar, nu peppen, det är på lördag.
Det är nu på lördag.
Det är härligt.
Det är enormt härligt.
Kul.
Det är fett kul. Och det är, menar, Gerald Mercer är ingen duvunge. Jag menar, han har ju gått så här 30 matcher och vunnit många i UFC. Och jag menar, har svart bälte i UFC och är stor för viktklassen. Det här är mellanvikt. Och så det är en över där Khamzat brukar fightas i. Och han har ju, alltså, han har blivit så dissad, Gerald Mercer, så det är så roligt. Alltså, det blir roligt på något sätt. Men då är vi på den här änden också. Eftersom att då Khamzat Chimaev har blivit bokad också. Först var det bara en månad efter, nu har det blivit framflyttat till november, men han skulle möta Damien Maia. Så den matchen är bokad fast han ska möta Gerald Mercer. Och det har...
Men det där är inte bra. Alltså, det är inte bra.
Och, det är kaxigt, men...
Eftersom jag är från Göteborg. Ni vet ju att Blåvitt tog liksom ett guld UEFA-kuppen 1982. Yeah. Och Torbjörn Nilsson, alltså det var, att Blåvitt vann det, om man lite insatt i fotboll, det var en så här total... överraskning. Ja. Först vann man i Göteborg eller i Sverige med 1-0 och sen så kom man till Tyskland liksom, och emot Hamburg då, som är helt säkra på att de ska vinna. Och då berättar Tobias Nilsson så här, men vad var det som gjorde att ni vann? Jo, när de är i omklädningsrummet, då finns det förtryckta t-shirts och kepsar där det står då att Tyskland ska bli UEFA-cupmästare innan det är klart. Ja. Och då säger han bara så här, det var väldigt bra tändvätska.
Vilken fin dialekt du fick fram där.
Underbart.
Det är att Tobbe Nilsson pratade inte göteborgska, så det var dåligt om det. Det är med Glenn Nilsson och Gränskiller som gör det. Men jag tänker bara att det är inte så bra det här. Jag gillar inte det här att Gerald faktiskt liksom får den här energin från det här.
Fattar vad han kommer kunna snacka skit om han ger Khamzat riktigt mycket däng på lördag.
Ja, alltså han vill ju vara som man säger själv, I will stop the hype train, har han ju sagt flera gånger liksom. Men jag menar, Gerald Mercer, han är också här, han har gått 11 matcher i UFC och han är ju så här, han är ju en ganska verbal person själv. Han är inte så där kanske jätterolig så, men han är ändå en sån person som gärna sticker ut hakan och sådär. Och självklart har Ariel Helwani och andra journalister försökt liksom pusha honom nu. Är du inte sur på UFC? Är du inte sur på dem? Och sådär. Och han försöker liksom hålla igen och inte säga för mycket. Men han har då sagt att okej, okay, men skulle det vara så att jag ändå förlorar? För att han är ändå ganska så här, liksom, tydlig med att han är medveten om att han kan förlora mot Khamzat. Då säger han så här, skulle det vara att jag förlorar, då kommer jag ändå se till att han är så pass skadad så att han inte ska gå mot Damien Maia. Det är mitt mål liksom. Oavsett vad, han ska inte kunna möta Damien Maia.
Det känns verkligen som att han har tagit det här personligt. Och jag håller med du säger, Mårten, om att man ska aldrig förbise en utmaning eller någonting sånt. Men om den här killen, Gerald, är så psykad av det här faktumet, tror jag att han kommer få svårt att... Jag tror att det är en dålig plats att komma från när du går in i en fight. Bara, men om jag inte kan vinna, då ska han i alla fall få så pass ont att han inte kan slås igen om ett tag. Mm. Alltså det är ju fel mindset.
Det är bra sagt, det som du säger. Det kan lika gärna gå åt andra hållet.
Yeah.
Och så tror jag inte heller, alltså, att jag tror inte det biter. Det har ju vi haft liksom Khamzat hos oss. Vi vet ju själva storyn när han tränade på Allstar första träning. Så det var ju riktig fight i början där. Alltså, innan liksom Andreas Michaels fick förtala för honom liksom, att om han uppför sig sådär får åka han ut. Men det är ju en kille som, ja, men han har nog ganska kort stubi. Nu har han ju blivit mycket mognare liksom, och kommit in i det här. Men det, han kommer ju från liksom, en helt annan kultur än vad jag själv gör. Och jag tror att han kommer från helt andra, alltså, helt andra förhållanden och liksom, förutsättningar. Jag tror inte man ska säga till honom att jag kommer förstöra dig, att du kommer bli trasig.
Nej, nej, jag tror inte. Men en sak som jag satt och tänkte på idag när jag tänkte på Hamzat och den här podden, och så tänkte jag så här att det är intressant det här med att vi har Hamzat då, han är någonstans 25 års åldern. Han är i sin prime nu egentligen om man säger så, som brottare. Nu pratar jag brottning. Mm. Han vann ju 2 viktklasser i freestyle i Sverige. Och jag menar, vi har, det är typ Ara Abrahamian och Martin Lidberg, Jimmy Lidberg. Alltså det är på den nivån. Han skulle kunna gå upp och vara med i ett OS i brottning och kanske åtminstone placera sig liksom. Alltså absolut VM. Han är så pass bra. Och jag tror att lite av grejen varför vi ser Hamzat vara så fruktansvärt bra, det är ju såklart Allstars som har drillat in honom i striking och så, och han är en fantastisk brottare. Men jag tror också att det är att vi får sällan se dem. Vi får sällan se folk i sin riktiga prime. Jag menar, Daniel Cormier kom in, vadå, han var över 30 liksom, och kom in efter sin brottningskarriär och är ändå fruktansvärt bra. Här har vi Hamzat, han är mitt i, han skulle kunna nu gå OS i brottning och gå bra liksom. Ja, det är spännande, det är intressant.
Jag tycker nästan att vi måste få honom att göra det, för vi har väl inte så många prospekt annars på att plocka OS-medaljer i någon av våra kampidrotter. Så det är, jag tror att vi har lite ljud och folk som ligger bra till, men nu får vi ju se om det ens blir något OS. Men
så är det ju. Men det blir ju av nästa år, precis, de har ju skjutit på det. Så, men det blir ju intressant. Nej, men precis, men brottning har vi ändå bra folk här. Men han, då när han i båda viktklasserna, båda gångerna han ställer upp i Sverige då på SM, så har han inte förlorat en enda poäng. Nu är det 10-0 alla matcher. Jag menar, det är så här, det är, ja, det är otroligt skulle jag säga. Det är så jäkla bra. Så att alltså, all lycka till Hamzat Chimaev. Det är väldigt kul att ha en sån och spännande person som är lite så här otippad också. För menar, kommer du ihåg det, Mårten, och du också, Elin, när han var hos oss i studion, att det var inte som att han kom in som en superstjärna direkt, utan det var ju liksom en ganska så här, ja, men inte blyg kille, men i alla fall lite så här,
ja, men lite timid ändå. Så han var liksom mjuk, han pratade på ett mjukt sätt och så här, långa meningar, och verkligen berättade så här innerligt om hans uppväxt och hans familj och hur mycket det har betytt, och så här, nästan så här, tittar ner i bordet och skäms lite när han berättar om den här första fighten han namnade på Allstars när han kom dit. Så det, jag tycker hans personlighet överraskade mig jättemycket, och det är det som är det, när man tittar på de här post-fight-intervjuerna som han har haft i UFC, det går ju inte att inte sitta där med ett stort leende så fort han pratar. Jag tycker det är fantastiskt kul. Det är så mycket glädje i honom.
Ja, det är det. Han är äkta. Det är det. Det handlar om äkthet.
Ni minns ju också från intervjun, det var ju det här, vi pratade lite grann om att de har brottningen i blodet, att man, alltså på skolnivå så där, det är liksom brottning. Så tror jag att jag sa någonting i stil med så här, så liksom, när man börjar träna 6-7 år, och han bara, nej, alltså du är alldeles för gammal om du börjar, du får inte börja när du är 6-7 år liksom, de började med 3-4 år liksom, 6-7 år, det är för sent att börja brottning då om du ska bli riktigt bra. Och jag bara, okej,
okay. Jag ska drilla in min dotter då, hon ska få börja när hon är 3 år då, så
det är bra. Gör det. Okej, vi håller tummarna som sagt för lördag, på lördag för Hamzat Chimaev.
Lyssna på avsnitt 58 av Fighterpodden, för där hade vi Hamzat som gäst.
Kul.
Så får bra, ni höra det vi pratar om nu.
Och slutligen ska vi prata om Karate Combat. Vi har pratat om det förut, Elin och Simon. Det är ju du sa någon gång, Simon, att just karaten kan vara rätt tråkig att se på, för att den har liksom inte producerats upp. Men det här är något annat.
Ja, men det är ju det. Och det jag tänker alltid så här steg längre, varför gör de det? Ja, men det är klart att man vill sälja in, och det här är en kommersiell gala. Och det görs lite andra sådana här karate, liksom uppproducerade galor och sånt just nu de senaste åren. Och jag förstår ändå någonstans. Här flörtas det ju väldigt mycket med dataspel och Fortnite, har jag förstått. Men det är ju, alltså, jag brukar ofta säga det, karate SM är skittråkigt. Det brukar vara i typ Göteborg, alltid någonstans utanför Göteborg. Nej, jag skojar bara, det är inte utanför Göteborg. Men det är alltid någonstans här, någon jumpahall någonstans, och det är, du vet, de närmast sörjande. Men, till alla er karatefolk nu som hatar på mig, karate är en skithäftig sport. Den är explosiv och den är tuff och den är hård. Det är en super kul sport när den funkar. Men den hypas ju aldrig upp, och det hamnar inte i såna här grejer. Så att, det är jättekul att det händer, men vi får se om det kan liksom fortsätta.
Jag kommer inte ihåg när vi pratade om det här. Kan ni berätta, vad är det här Karate Combat? Ni bara säger att det är produktion och gaming inspirerat. Jag vill höra mer. Vad är det här?
Ja, men tänk att du till början med så är det upproducerat. Alltså så att det är, liksom, det är mer show med ljus och så vidare. Men sen är det ju som en pool, kan man säga. Som de går ner i. Alltså, inte, ja, ska man säga pool?
Ja,
Simon?
Men typ,
ska
förklara? Typ liksom det. Ja. Omvänd oktagon neråt. Nej, det är inga alligatorer.
Om ni säger att det är en pool, jag måste ju ställa frågor.
Om du bara googlar Karate Combat 2 som nu kommer i september. Bess Rutten är där, han är ju kommentator liksom. Det är ändå vår MMA-kille. Men nåväl, men alla karatstilar möts. Och jag kan tycka det som är bra med det här är, jag tror att de flesta som idag tycker om kampsport, som till exempel går på en Kukushinkai-gala, för man säger så här, det är full kontakt. Utan stund blir det förvirrad, för att de får inte slå i ansiktet. De slår i bröstet men får sparka i huvudet. Och det är ju väldigt ologiskt när folk står supernära varandra men inte får boxas i ansiktet. Men de utövarna, för det är jävligt tuffa killar, de är ju med och tävlar här. Och tjejer, helt rätt. Tjejer killar. De är ju med nu bland alla andra stilar. För att det är ju verkligen full kontakt i den här Karate Combat. Och det gör ju att de här stilarna... alltså en Kukushinkai-utövare kan ju egentligen lätt flytta sitt slag från bröstkorgen till ansiktet, så liksom har han löst, för han har ju redan distans och timing och balans, så det är ganska okomplicerat. Det är bara att inte han har fått göra det förut. De är supersparkade på lår och de har bra sparkar på huvud och så vidare och så vidare. Det blir mycket knockouts, det blir spektakulärt, men det landar inte på marken där man brottas, utan det är bara nedtagna upp igen. Och den typen av liksom fullkontakt karate tror jag har en plats i kampsportsvärlden för en publik som tycker om stående fighting.
Absolut, det tror jag också. Det såg man ju på förra. Men jag tänker också att det är något annat, för att det är klart att man kan säga att med K1 borde funka för alla och där får väl alla ställa upp. Men det blir någon, det är en egen stil liksom, karate, och det påminner mycket mer om Bloodsport och de härliga filmerna på 80-talet. Karatefilmer egentligen, som de kallades ju. Men problemet var då att man kapitaliserade aldrig på det inom sporten. Jag menar, nu säger du så här, en Kukushin-gala, fast det är inte ens en gala, de har inga galor. Det här är en gala, de har tävlingar.
Jo, men du har ju SM i Kukushinkai-karate. Men det är ju...
är det en gala?
Nej,
liksom?
Nej, det är en tävling. Nej, men sen är det ju förvirrande. Det är ju det som är problemet med den här typen av kampsport. Det finns SM i karate. Ja, så går jag till den. Det kan vara en Shotokan. Mm. Det kan vara Kukushinkai. Det kan vara, inte vet jag, Wadoryu kanske också har liksom ett SM. Så, och det gör ju, och det är helt olika stilar. Men här möts de här. Och alla de här är då mästare i de här olika stilarna. Som jag har förstått när jag nu har kollat mycket på Jesse Enkamp, the Karate Nerd, som också har varit hos oss i podden. Han pratade om att det ursprungligen fanns inga stilar, utan det är bara att de kom från olika platser och tvingades att ta ett namn. Men när man ställer upp de här och de gör sina grundkater, så är det i stort sett samma.
Ja, men det är klart det är det. Och sen dessutom så alltså, hela den mystifieringen som fanns. Alltså, det fanns i Sverige också långt fram. Men till viss del kanske till och med finns kvar. Men det är en annan tid vi lever i nu. Förut var det såklart, Elin hade en skola, säger vi. Då var hon tvungen att hålla sina lite tekniker hemliga. Annars kommer inte folk gå dit och liksom betala henne pengar. Hon levde på det i exemplet då.
Alltså, jag önskar att jag kunde leva på att lära folk hemliga tekniker. Vilket gött liv jag skulle ha då.
Eller hur? Och grejen är det att det där med de här hemliga teknikerna, det tänker väldigt många att det är asiatiskt och det är liksom mystifierat. Men grejen är att det faktiskt då, som jag som har hållit på bland annat med HEMA, vet att det är inom historisk fäktning och sånt. Det har funnits 1200-talet i Europa också. Botta secreta, det betyder hemlig teknik eller hemligt vapen. Så det är ju... precis samma grej. Alla skolor hade sin egen botta sekreta, så att det var liksom någon hemligt, så att man kunde bara lära sig den hos Elin eller hos Mårten. Och nu idag, allting är...
Allt finns, jag håller med
dig. Allting finns. Du kan YouTubea, det är den stora hemlighetsplatsen. Liksom. Kan du se varenda liksom Kimura-variation som finns. Liksom. Alltså det, är så här,
det går ju inte att komma undan med en sån affärsidé nu utan att hamna på McDojo Life, så det är kört. Den affärsidén har bara seglat iväg. Jag missade den primetimen, det är rätt synd.
Jag tror att alla våra lyssnare vet vad det är, men om inte man har gjort det, gå in på Instagram-kontot och kolla McDojo Life.
Det är fantastiskt kul.
Jävligt kul alltså, ja.
Det är fantastiskt kul.
Hörrni, ja, så här är tiden ute. Ja.
Redan?
Ja, det är en snabb podd. Men vi försöker ju hålla varje vecka istället, så det är det som är grejen. Ja. Vill du höra av dig till oss? Det är fighterpodden@fightermag.se. Vad ska vi ta upp? Någonting du tycker? Det är ju en speciell tid nu. Ja. Alltså, kampsporten lever ju inte fullt ut igen med tanke på att det fortfarande är den här covid-världen. Men vi tar emot alla tips och idéer.
Mm. Det gör vi. Det gör vi verkligen. Och hör av er på andra sätt också om ni vill. Innan vi slutar, Martin, så var Fighter TV. Visst var det någon tävling eller gala som kommer komma nu snart?
Jo, men just nu är det ju framförallt MMA-ligan som går exklusivt på Fighter TV. Eftersom du inte får någon publik heller på MMA-ligan så måste du kolla på streaming om du vill se dina kompisars matcher. Och det är många, många bra matcher. Man underskattar lite grann det där faktiskt. Att det där är ju där liksom, nästa generations svenska fighters MMA är ju på amatörsidan som sen blir proffs.
Ja, men det är kul. Och vår normala, han som brukar vara med här, Axel Greveus, har ju bland annat fightats på MMA-ligan och SM också, om jag inte minns fel. Han såg där första gången. Men absolut, jag tycker man ska gå in där och kolla, för det finns många. Man kan också gå bakåt och kolla på galorna som har varit tidigare. Så.
Arkiv. Men nästa gala är lördagen den 26, då är det liksom i MMA-ligan. Bra, då tackar vi Elin Blad för idag.
Tack så mycket.
Och Simon Kölle.
Tack, tack.
Jag heter Mårten Söderström och vi hörs om en vecka igen, hörrni. Hör och öppna, ha det gott!
Ha det gott! Oops.
Fighterpodden produceras av Suba Media för Radio Play.